Vi tackar dig, Jesus, för denna frälse som du har gett oss. Vi tackar dig för det vi till en värd tid står helige, ulastelige, ustrafflige för ditt åsyn, uansett vad vi själv känner och följer. Tack för det vi är det som du är, Herre. Då ber jag att du vill sätta ditt präg också på oss i vårt dagliga liv. Att du vill bo vid tron i vårt hjärta också. Så att du kunde möta våra medmänniskor genom oss. För att det kunde bli slik med oss som du sa om dina discipler. Att du var härliggjort i dem. De var ju inte syndfria de heller. Och likväl kunde du si att du var härliggjort i dem. För att ställ slik med oss att du kunde si detsamma om oss. Så ber jag om det jag tränger för denna timen idag i ditt namn. Amen. Jag ville gärna att vi skulle läst hela detta inledningsavsnittet nu. De 17 första vers i Romerne 1. Vi har sett lite på apostelens presentation och introduktion. Men vi läser från begynnelsen och till och med vers 17. Och så prejer vi att göra så att vi läser ett vers var. Och den som sitter överst vid vinduet begynner. Och så nästa man vers 2 och så vidare. Vers 2. Vi har snackat om att aposteln var utkåret till Guds evangelium. Det var hans liv att evangeliet skulle utbredas. Och hela hans tillvärelse var siktet på det. Efter att han mötte Jesus. Detta evangelium, det är inte något nytt. Det märker jag det, att det understrekar aposteln nog kraftigt. Det har Gud på förhand, förut förkynt, genom sina profeter i heliga skrifter. Det är en ting du möter i Bibeln. Att allt som kommer från Gud, det har varit där för. Allt nytt, det är från begynnelsen. Det är många som inte tänker på i vår tid. Man ska komma in med nya tankar. Man ska komma in med nya syn. Man ska vara öppen för allt nytt, heter i vår tid. Aposteln understreker att det han kommer med, och det var i sannhet något nytt. Virkelig nytt var det. Det är allikevel inte nytt. Det som han kommer med som är nytt, det är förut förkynt av Gud, förut loft, säger han nöjaktigt. Det kommer som löfte, tillsang om något som Gud ska göra. Därför kallas det att det är loft, genom profeter i heliga skrifter. När ordet helig brukas som skrifter, betyder det Gud inspirerade skrifter. När ordet helig brukas som ting, betyder det avsondret från världslig bruk och invid till Guds bruk. När det brukas som människor, betyder det att de är i samfund med Gud, tillhör Gud. När det brukas som skrifter, betyder det att de är inspirerat av Gud själv. Och Gud själv har då lovat detta på förhand som aposteln kommer med. Så att det som han kommer med, det kan de finna igen i vad Gud förut har lovat skulle komma. Och när han har sagt det, så säger han något som ofta blir översett idag. Om hans son. Det är så många som menar att det gamla testamentet talar inte om Guds son. Och det är synspunkter som Paulus har kommit med. Och det blir idag förnektet att Jesus har existerat från evighet. De flesta teologiska rättningar idag nekter det. Vi talar om Jesus ut från Nya Testamentet och brukar ord och uttryck som kristna människor hörde tror att de förkynner sannheten till Guds ord. Men i verkligheten förkynner en ganska annan Jesus än den skriften förkynner. Och här gör jag aposteln uppmärksam på att det evangelium han kommer med, det är alltså lovat av Gud, talat av Gud genom hans profeter, på förhand. Och det är alltså ett budskap om hans sön. Bibeln talar med andra ord om Guds sön, lika från begynnelsen. Jesus hade en diskussion med folkets religiösa auktoriteter, fortäller i Matteus evangelium kapitel 22, sista del av kapitel 22 hos Matteus. Först hade en skriftlärd prövd att frista Jesus och spöra om det största budet i loven. Så står det att medan de nu var samlade där fariserna, så spör Jesus där: vad tycker seder om Messias? Vissen är han. I svarte Davids: hvorledes kan da David i ånd kalle ham Herre? Men han sier: Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Kaller nu David ham Herre? Hvorledes kan han da være hans sønn? Det var de ikke i stand til å svare på. Det burde de kunne ha svart på. Svaret er meget enkelt. Han som David kaller Herre, med rätt. Han är kommit i Davids släkt. Davids Herre är blivit Davids son, för det han har latt sig föda in i Davids släkt. Och Jesus bebreider sin samtid att inte de förstod att Guds son skulle komma och låta sig föda in i mänskligheten. Jag kunde nämna många andra ord från det gamla testamentet som inte ska ta bakåt nu. Men det ser att det Paulus säger för han kommer in på något annat, är att det evangelium han kommer med, som Gud förut har lovat i heliga skrifter genom sina profeter, det är budskap om hans son. Det kommer efter kjødet, det vill säga som människa, är han kommit av Davids ett. Han var inte människa för han blev född i Davids ett. Men han har existerat från evighet. Han är från begynnelsen. Det blir understrekt andra stället i Nya testamentet. Han är från evighet. Han är Guds son i verklig förstånd. Vår Guds son är inte en värdidom som enkelte teologer har hävdat. De lärer det att uttrycka Guds son säger inte om vem Jesus är. Säger inte om hans förhållande till Gud. Men det är uttryck för vilken värdi han har för disciplinerna. För disciplinerna skulle ge uttryck för det intryck Jesus hade gjort på dem. Och den betydning Jesus hade för dem, så måtte de kalla ham Guds son. De lärde för exempel en liberal teologi. Det säger inte om vem Jesus är. Metafysiskt, som vi säger, i verklig förstånd. Men det som Bibeln säger är att han är Guds son i verklig förstånd, från evighet. Att inte vi kan förstå det, det är ju klart. Gud är fadern, och han är sonen, och han är den helige ande. Det är också enkelt för hjärtat. När vi hör Gud tala i sitt ord, fadern talar och talar till oss, så skjønner vi att det är Gud som talar till oss. Det skjønner vi med vårt hjärta. Och Jesus talar till oss, Guds son, så är vi klara att det är Gud som talar till oss när Jesus talar. Och den helige ande lärer oss, minner oss, tukter oss, tröster oss, vägleder oss. Tänk oss in när han förklarar Jesus för oss, överbevisar oss. Då skjønner vi att det är Gud som gör detta. Med vårt hjärta förstår vi det. Med vårt intellektuellt kan vi inte förklara det. Gud är ett väsen. Han är en Gud. Han är Gud alene. Men denne ene Gud existerar som tre personer. Tre jag alltså. Fadern säger jag. Sönnen säger jag. Och den helige ande säger alltså jag. Och talar till oss och säger du. Men det är en Gud. Det är inte tre guder. Hvis vi lærte tre guder, var det vranglære i høy grad. Men om vi lærer bare en person, er det også vranglære. At Gud er en, og han er tre, Han er tre og dog en. Det kan ikke vi forklare intellektuelt. Men det vil jeg gjerne ha sagt, at en Gud som vi kunne forklare med vår tanke, var ikke Gud. Gud kan ikke mestres av menneskers tanker. Det bør jo alle innse. Men med hjertet forstår vi det. Og hjertet har en forstand, sier Pascal, som langt overgår forstandens forstand. Og vi med hjertet kan forstå ting som vårt intellekt umulig kan fatte. Det er sant. Vi møter altså klart vitnet av apostelen når han nå skal skrive dette brev, at det evangelium som han tilhører, som han er et redskap for, det evangelium, det er forkynt på forhånd, lovt av Gud selv gjennom hans profeter i gudinspirerte skrifter, og det er om hans sønn, det evangelium. Efter kjødet, det vil si som menneske, er han kommet i Davids ett. Og så står det, han er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Men må det legge betoning på det veldige. Han er ikke godt gjort å være Guds sønn ved oppstandelsen fra de døde. Men det står nøyaktig i grunnteksten, han er godt gjort å være Guds sønn i kraft, i velde, ved oppstandelsen fra de døde. Meningen er å si at den tid han var i fornedrelse for vår skyld, den er slutt med oppstandelsen fra de døde. Efter hellighetsånd, det vil si Guds ånd, er han ved oppstandelsen fra de døde bevist, definert betyr egentlig ordet i grunnteksten, definert å være Guds sønn i velde. Det er akkurat det samme som Jesus sier om seg selv i Matteus 28 i vers 16 der. De 11 disiplene dro til Galilea, står det, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne, og da de så ham, tilba de ham. Men noen tvilte. Det er realistisk fremstilt. De så ham, de tilba ham. Men noen tvilte. Det var ikke fordi de ville tvile, men det er vel som står i Lukas evangeliet. De kunne ikke tro for bare glede. Er det virkelig han? Så står det, Jesus trådte frem, så talte han til dem, og så sa han, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jeg kan jo spørre, Guds sønn, han som har skapt alle ting, og det ble understreket, for eksempel i begynnelsen av Johannes evangeliet. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og alle ting står ved hans ord, står i Kolossenser 1:16. Han, har ikke han hatt all makt fra evighet av? Jo, det har han. Men ikke som menneske. Nå, ved oppstandelsen fra de døde, er det bevist at han som menneske har fått all makt i himmel og på jord. Det er blitt gitt ham som menneske. Efter oppstandelsen er et menneske. Vi ser at Guds sønn, han vinner altså ved selv å være menneske. Ved å lide og dø og sone våre synder, ved å ta bort det som stenger og skiller oss fra Gud, og gå igjennom all den gru han måtte gå igjennom for å frelse oss. Så blir han av Faderen oppvakt fra de døde, fordi han, som vi skal se senere, han holder jo målet til loven. Og så blir han som menneske tildelt all makt i himmel og på jord. Det er dette som også står i Romerne 1 der, at i oppstandelsen fra de døde, så er han godt gjort å være Guds sønn i velde. Han opphører nemlig ikke å være menneske. Han er fremdeles menneske. Fra han kom inn i verden, så er han menneskesønn. Det kaller han seg selv. Og det var menneskesønn som skulle lide og dø. Det var menneskesønn som skulle oppstå, og som har oppstått av graven. Det var menneskesønn som for opp til himmelen og tok plass med Faderens høyre hånd. Och Jesus säger, människosonen ska komma igen i kraft och med egen härlighet och med alla sina änglar. Och alla folkeslag ska samlas för hans åsyn. Han ska han sitta på sin härlighetstrone. Människa. Det är gott att tänka på det. Gå därför ut. Vi har ett människa som har all makt i himmel och på jorden. Många säger i sin tankelöshet att vi ser ju kunna till den all makten. Varför är det så mycket lidelse i världen? Varför är krig och nöd och ont? Jesu allmakt ser för det naturliga människa ut som allmakt. Fördi han brukar aldrig makt den måten som vi menar. Han brukar inte makt för att slå ner sina fiender. Jesu allmakt visar sig i att när det onde sätter in och utfolder sig, då lider det nederlag. Efterhvert som det onde får utfolde sig, så taper det. Man kan ju bara se på en ting. Tänk på hur evangeliet är utbrett i världen idag. Det har aldrig varit så utbrett som idag. Storverk som blev gjort på Jesu tid har man glömt för länge sedan. Stora och mäktiga personer som kunde utfolda all världens makt är det ingen som vet namn på en gång idag. Men detta som dessa 11 fick där på fjället Galilea och gå ut i all världen, det är mäktigare idag än det någon gång har varit. Och Guds ord går fram överallt. Och järntäpper och bambustäpper och Guds ord är inte bundet. Det är riktigt det som Ronald Fangen synger i en psalm. Han har skrivit, Guds menighet är världens största under. Vi har en allmäktig frälser. Får det vara en liten avstickare. Det som alltså sägs är att Jesus är efter kjödet, alltså Guds sönder rättare sagt, är efter kjödet kommit till Davids sätt. Då blir han Jesus alltså. Som människa fick han det namn. Och vid uppståndelsen från de döda är han efter helighetsson. Gott gjort att vara Guds son i välde. Och det är Jesus Kristus, vår Herre. Namnet Jesus är det samma som Joshua. Det heter egentligen det, Joshua. På grekiska har det fått formen Jesus. Och därav det är vår översättelse. Det var ett allmänneligt namn på Jesu tid för så vidt, Joshua. Det består av två ord, Gud och frälse. Och egentligen betyder det den som Gud brukar till att frälse. Och vi ser i Matteus 1:21, hvor ängeln säger det till Josef, när Jesus är född. Du ska kalla ham Jesus, för han ska frälse sitt folk från deras synder. Han skulle alltså heta det som han skulle vara. Och i Lukas 2:21 står det, 8 dagar var till ände, han skulle omskäras. Då blev han kallt Jesus. Det namn som ängeln hade nämnt för han var undfanget i mors liv. Det läser förresten om i Lukas 1. Det viktigaste med det namnet är att det är bestämt i himlen att han ska heta det, Jesus. Han ska heta Jesus. Jag har fått flera spörsmål denne morgon. Vad betyder det? Men för du är Jesus blevet. Det betyder fördi du är blitt Jesus. Fördi du är blitt det du heter. Det är helt bibliskt. Fördi du är blitt det du heter och tog min jammer på dig, därför står mitt namn i livets bok. Då har vi Kristus. Det är en titel. Det är en översättelse av det hebraiska Messia. Messias. Stundom möter vi våra Messias i Nya testamentet. Og stunden møter vi Kristus. Johannes evangeliet som har skrevet med tanke på Jesu like som ikke forstod hebraisk, så sier han Messias, det er utlagt Kristus. Det betyr den som er salvet, den salvede. Som sagt er det en titel. Derfor heter det stunden om Jesus Kristus, eller Kristus Jesus. Apostelen Paulus bruker svært ofte den ordstillingen Kristus Jesus, for å få frem at den Jesus han snakker om, det er han, den salvede. Vi må sammenligne med det gamle testamentet for å forstå hva Kristus betyr, den salvede. Det er tre slags personer som heter Herrens salvede i gamle testamentet. Først er ypperste presten. Han ble salvet, og han hadde titlen Herrens salvede, fordi han var mellemmann mellom Gud og mennesker. Det var bare han som kunne gå inn i det aller helligste for Guds åsyn. Og han kunne bare gå inn der med blodet av sonoffere. Han kunne ikke gå inn uten offerblodet. Hvis noen rørte med paktens ark, han falt i døde om. Jeg husker historien om Akan, som da paktens ark ble transportert en gang, var redd for at den skulle gli av og ville støtte den, tok på den og falt død om. Det var ikke tillatt for noen å nærme seg den uten mellemmannen. Han kunne ikke gå inn i det aller helligste uten blod. Det uttrykket finner jeg i Hebreerbrevet. Ikke uten blod, står det. Det vil si ikke uten et stedfortredende sonoffer. Det var to offerdyr, eller to dyr, som hørte med til den offringen på Yom Kippur, den store forsoningsdag, som vi leser om i 3. Mosebok kapittel 16. Og det ene dyret, ene bukken, skulle ypperste presten bekjenne folkets synder. Den skulle da sendes ut i ørkenen til Asas el. Vi vet ikke hvem eller hva det betyr egentlig, men det står han skulle sendes ut til Asas el, og den skulle rives ihjel av ville dyr. Det er symbolsk. Synden skulle vekk fra folket. Samtidig skulle den andre bukken slaktes, og offeralteret sto ute i forgården. Den var åpen for alle mennesker, forgården i tempelet, og det er symbolsk. Det viser at sonoffere gjaldt hele menneskeheten egentlig. Og så skulle da ypperste presten med offeret, med blodet av dette sonoffere, gå inn i det aller helligste en gang om året og stenke blodet på lokket på paktens ark. Det lokket, det het nådestolen. Det var setet, utgangspunktet for Guds nåde mot folket. Og under det lokket lå blant annet lovens to tavler. Når blodet stenkes der, så er det symbolsk for det vi senere kommer til i kapittel 3 i Romerbrevet. Blodet dekker lovens krav. Det er ypperste presten i Gamle Testamentet. Men denne ypperste presten er ikke den egentlige. Han er et forbilde, og han er en anskuelsesundervisning. Det skal komme en ypperste prest, og han er kommet. Han heter Jesus. Jesus er Kristus. Han er den salvede. Han er ikke en salvet, men han er den salvede. Han er ikke en ypperste prest, men han er selve ypperste presten. Selve mellom mannen, mellom Gud og mennesker. Og det gis ingen annen. Dette ligger allerede i titlen. Den andre person som kalles Herrens salvede, det var kongen. Han ble også salvet. Han hadde titlen Herrens salvede. Og du husker, David hadde en gang anledning til å kunne kvitte seg av med Saul, da Saul kom inn i hulen. Og han sa, nå har Herren gitt Saul i din hånd. Så svarer David, det vare langt fra meg å legge hånd på Herrens salvede. Han er også, kongen i Gamle Testamentet er også bare en anskuelsesundervisning. Jesus er den salvede der også. Selve kongen, han er kongenes konge og Herrenes Herre. Det er han også under sitt jordeliv og i sin fornedrelse. Kongenes konge, Herrenes Herre. Den tredje person som blir kalt Herrens salvede, det er ypperstepresten. Nei, det er profeten, mener jeg. Det var ikke alle profeter som ble salvet med olje, men alle profeter ble allikevel kalt Herrens salvede, fordi de var salvet med Guds ånd til å forkynne. Jesus er ikke en profet, men han er profeten, selve Guds ords opphavsmann, den fra hvem alt Guds ord egentlig kommer. Og holder du disse tre ting sammen, så ser du hva det er for en veldig titel. Mellom mann, mellom Gud og menneske. Mellom mann, mellom Gud og menneske. Og så selve Guds ord som opphavsmann. Og enda ligger enda en ting til i denne titlen. Han er Herrens utsending. Utsending heter på hebraisk maliach. På gresk heter det angelos. Det ordet kjenner dere kanskje, det er engel. Vi har ordet om Herrens engel. Det går gjennom hele det gamle testamentet, fra første Mosebok til siste profet. Det må ikke forveksles med det som står om de skapte engler. I 2. Mosebok kapittel 3, der ser Moses en tornebusk brenne. Han vil gå bort og se dette underlige syn, sier han, hvordan det kan ha så at den ikke brenner opp. Så taler Herrens engel, står det, til Moses ut fra tornebusken. La dine sko og dine føtter, for det sted du står på er hellig. Så står det i 2. Mosebok 3, 6. At Herrens engel sier til Moses, jeg er din fars Gud, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Altså ikke en skapt engel, men det er Gud selv som er sendt av Gud, en utsending fra Gud selv. Og i vers 14 er det Moses sier, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til dere, og de spør, hva er hans navn? Nå skal jeg svare dem. Nå svarer han, jeg er den jeg er. Nå skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Det er det enkleste av alt. Og vi omskriver dette, jeg er, til tredje person. Han er den han er. Han er. Så blir det altså J-H-V-H på hebraisk. J-H-V, J-H-V-H. Det er ingen som vet hvordan det skal uttales. Man har uttalt det Jehova, og nå pleier teologen å si Javé, men det er sikkert at de uttalelser, de er feil. En ting er sikkert, ingen har noensinne visst hvordan det skulle uttales. Og hver gang jødene treffer på det ordet i det gamle testamentet, så leser de Adonai, det betyr Herren. Og da ordet Herren kommet inn som oversettelse av dette ordet i det greske gamle testamentet, der står det Kyrios, der hvor dette ordet kommer, det betyr Herren. Og slik er det kommet inn i Nytestamentet også som betegnes for Jesus, Herren, uten at jeg nå foreløpig skal si mer om det. Men det Jesus legger så stor vekt på å si om seg selv, Faderen har sendt meg til verden. Faderen selv elsker dere fordi de tror at han har sendt meg til verden. Han har lagt veldig vekt på å sette sin lit til at Jesus, han er Guds utsending. Utsending heter også apostel, apostolos, og I Hebreerne 3:1 der blir det sagt slik: gi akt på den ypperste prest og apostel som vi bekjenner. Det betyr det Herrens utsending, apostel. Når du holder sammen alt dette, så er det et mektig vitnesbyrd om Jesus i denne titlen. Og det går an å holde en preken om det ordet i Kristus, ikke sant? Det synes jeg dere skulle gjøre når dere skulle ut og forkjøle Gud. Ja, det synes jeg. Ja, takk for i dag, da.